Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna tillbaka till er förbannat sporadiska podd.
Ja, den har varit väldigt sporadisk den här terminen. Men så är det på hösten tydligen. För så var det förra hösten också.
Och hösten innan det. Och det är helt enkelt någonting som både vi och ni får leva med. Det går inte att göra så mycket åt. Du har haft intensiva månader. Jag har haft en intensiv november. Det går liksom... Så är det. För kvinnor mitt i arbetslivet.
Precis.
Och det har varit en mörkaste... Alltså, här, man kan ju prata om mörker och mörker. Både du och jag gillar ändå den mörka säsongen. Att det är mörka kvällar och man kan tända ljus och det är mysigt. Men det här gråa täcket som varit över typ hela Sverige har ju varit...
Till och med jag som brukar gilla mörker kände liksom att november var lite väl. Och sen hörde jag att det hade varit så här typ -3 soltimmar under november. Och tänkte att kanske att jag behöver lite sol i alla fall.
Det var ju någon ort som hade haft 2,5 soltimme i november. Men det var fram till fredag. Sen så fick de sol under helgen. Så det halkade ändå upp till 9 timmar. Så jag tycker inte att de kan klaga, för vi kan inte ha haft mycket mer än så.
Nej, precis.
Det var liksom brutalt. Och jag känner den här veckan när vi faktiskt haft sol, så har man nästan känt sig lite naken och oskyddad. För på något sätt så har man ändå bäddat in sig i det här novembersmolket som har varit. Så när det helt plötsligt sol ut, så sitter man där och bara, gud, förvänta sig någonting av mig. Nu ska jag gå ut på lunchen och få energi. Det här går inte. Så att liksom på jobbet har vi typ gått och dragit för gardinerna nästan. Bara, håll det här ute, vi kan inte hantera det här just nu.
Vi har ju ett så kallat miljöhus som vi sitter i. Vilket innebär att det ska dels vara så här självventilerande. Så då har de byggt det så att man inte kan öppna några fönster. Men det är också så att om solen lyser för länge på vårt hus, då åker gardinerna ner. Så jag menar, även om det är sol så märker vi inte det, för vårt hus reagerar negativt.
Ja, precis. No, this is not good. Shield them from this. De kommer vilja gå ut ifall de ser att det är sol. Täcka över, täcka över.
Så att jag har varit så här, det var någon dag som... Någon bara, gud vilken skön dag det har varit, massa sol. Och jag bara, jag har ju bara sett en så här typ smutsbärs solgardin. Men man kan väl ana att det är lite ljusare bakom den kanske.
Ja, kanske. Men det har i alla fall varit första advent, det är snart andra advent. Och det är ändå härliga tider. Det här är liksom, för mig, jag vet inte, jag säger det här om rätt många tillfällen på ett, men det här är den bästa tiden. Säger som Halloween, jag tror att jag säger så midsommar. Men just från...
Men man kan säga att högtider är den bästa tiden.
Jag älskar högtider och liksom jag inser det när jag lär känna nya människor som bara, skulle du kunna skriva någonting? Jag bara, ja, jag älskar Halloween, jag älskar advent. Jag älskar liksom alla högtider och det står jag för. Jag är en högtidsmänniska och det behövs inte så himla mycket för att jag ska gå igång på en högtid. Så det är, it's all good. Hurra!
Ja, nej, men jag, Jag håller med. Det enda jag inte tycker om med högtider är att man typ måste plocka ner dem efter ett tag.
Ja, nej, men det löser man ju ändå genom att vi nu sätter upp våra högtider mycket tid, alltså som julen. Mm. Det är ju liksom ingen som orkar vänta på att pynta jul liksom till dagen innan julafton. Alltså adventsljusstakarna som, alltså jag var ju förr i tiden så här väldigt traditionsbunden. Adventsljusstakarna plockade jag fram den första advent, inte en dag för tidigt. Julgranen skulle pyntas dagen innan julafton tillsammans med allt annat som skulle göras dagen innan julafton. Nu adventspyntet, det plockade liksom, nu var jag lite sen med det fram därför att jag hade inga stjärnor, men jag plockade ändå fram liksom minst en vecka innan. Julgranen har jag, där vet jag att ni pyntar den tidigare än vad vi gör. Jag känner mig lite wild and crazy som pyntar den efter Lucia. Helgen efter Lucia brukar vi pynta. Men när fan, det är ett riktigt traditionsbrott inte för mig.
Ja, vi brukar ju inte pynta den så tidigt. Men för 2 år sedan så fick Isak en någon sån här recyclad plastjulgran i julklapp av sin farmor och farfar. Och nu när vi skulle sätta upp adventsstakarna så blev han, såg han ju den. Och han bara, men vi måste ha julgranen också. Ja. Och då kände jag så här att, ja, men livet är så jävla pissigt just nu. Så det är klart som fan att vi ska ha en julgran. Ja. Och sen känner jag mig också, för en sak som gör mig väldigt anti just nu, det är att, jag tror jag pratat om det innan, det finns ett avsnitt av Vinter där Fredrik Lindström pratar om jultraditionen och hur vi har vänt på julen, julperioden till att gälla fram till julafton och att det har med liksom konsumtion att göra och bla 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 bla. Jo, men att julen slutar efter julafton. När den liksom förr var det liksom att julen började i princip i julafton och fortsatte efter. Men nu är det många som tycker att den slutar med att man har fått sina gåvor i princip. Och det kan man också se att folk tycker liksom att julen slutar med julafton, för att det har blivit en sån jävla grej i mitt flöde de senaste åren, att man koketterar lite med att ja, men vi sätter upp julgrejerna nu, men sen tar vi ner dem typ den 21 december eller något sånt där. Man, alltså, bara, men varför då?
För mig tar ju liksom inte julen slut för att jag har fått presenterna eller att jag slutar liksom att jag når någon sån här konsumtionskulmen den 24 december, utan för mig handlar det lite om att vid nyår så känner, alltså, vid nyår då brukar jag städa bort julen, därför att då känner jag så här, ah, men nu är det klart, då börjar det bli lite deppigt, då saknar jag julen. Det är tråkigt för min del att julen, att ha kvar julen när julen liksom är över, för mig räknas inte
när
riktigt
när du har fått dina paket.
Jag får inga paket längre, så nej, men när 13-dagen och annandagen, herregud, man är igång och jobbar och liksom hela den här, det här man har längtat efter. Nej, då det är inte så att jag är som liksom vårstädar, men
tomtar och sånt försvinner ju liksom, men julstjärnor i fönstret och ljusstakarna, de har jag kvar. För jag tycker att det blir så jävla mysigt ljus när man går upp på morgonen.
Det blir det. Jag tar fram julen tidigare. Den åker också undan lite tidigare om man jämför med jag tror att vi körde, det var 20 knut som julen ska ut, men jag tror att vi i min familj körde 13 knut typ.
Ja, jag tror också att det brukar vara 13, liksom. 20 är lite väl.
I England så minns jag att där städar man bort julen innan nyår för att man vill inte ta med sig det gamla året in i det nya. Så där i många, jag vet inte om det var så för alla familjer, men de som jag bodde med och var tillsammans med gjorde så. Och jag tror att det kändes på något sätt, ja, men då fick jag pynta lite nyår istället med glitter och härliga saker. Och sen så kunde det liksom återgå till att vänja sig tillbaka vid vardagen efter nyår. För jag tycker ju att de där första veckan efter nyår, typ 2 januari till mitten av januari, de är fan deppiga. Och då vill inte jag påminnas om att det är fan 50 veckor kvar tills nästa jul igen.
Vi har ju ofta haft uppdelning att vi har varit hos den ena familjen över jul och sen så har man liksom kommit till den andra familjen över 13 helgen och då har det blivit lite så här julfirande igen.
Ja, men det är mysigt.
Men efter där kände jag liksom att nu räcker det.
Alltså vi har blivit, men det har blivit så jävla dåligt med julfirande min släkt. Förut var vi liksom en släkt där det firades och min mormor och morfar bjöd hem och farmor bjöd hem. Och jag känner att den äldre generationen inte riktigt håller igång de här traditionerna åt mig.
Det har jag också tänkt på, bara den här grejen med att alla i min, alla kvinnor ska jag säga, bakåt i min släkt som sitter och skriver julkort för hand.
Ja,
ja. Jag har ju de senaste åren gjort det där att man liksom fotar barnen och sen så gör man via någon app.
Mm.
Men då har man fått anmärkning från de äldre kvinnliga släktingarna då att det är ju inte samma sak.
Ja,
att få någonting som är skrivet på dator som att man printat för hand, då är det mer äkta.
Nej, jag skickar inte en såna kort, utan jag skickar ett sms på julafton med en bild, kanske på hela familjen eller på barnen, så bara god jul, hälsningar Stenskytt. Ibland har jag inte ens orkat skriva Stenskytt, jag skrivit hälsningar Skogås. Folk får liksom
fatta. Vet du vad jag gjorde förr i tiden?
Nej.
Jag skrev julrim till alla mina kompisar på julafton.
Ambitiöst.
Men det var så jävla otacksamt för att det var ingen som rimmade tillbaka till mig. Och ibland kan man få så här bara, åh tack, god jul. Och man bara, okej, du kunde ju skrivit någonting lite mer.
Här känner jag att du hade kunnat skicka ett rim till mig. Jag hade varit den som hade skrivit, åh tack, god jul. För det är så här, när man får saker på julafton går liksom så himla mycket ett ändå. Så att det är knappt man liksom har tid att, så bara, nej, men mobilen plingar, och så tittar man på det nästa dag och bara, oh that's bad, jag liksom inte svarat. Ja,
men då kan man svara nästa dag, det gör ingenting om man svarar nästa dag.
Här kommer ett rim som är en timme för sent.
Jag valde det och ser det som att mina kompisar kände sig hotade av min briljans.
Absolut.
Nu har ju jag inga vänner kvar längre heller. Nej, så att jag har ju liksom
dem för mycket
någonting till.
Ja, jo, men så kan det vara. Men, sluta hota folk med rim, Sofia. Skärpte.
Men nog om julfrid och mer om en julvrede. Ja. Vad har du varit förbannad på? Ja, du behöver inte ta allt sen sist, för det var ju ett tag sedan.
Ja.
Något som du liksom har brunnit extra mycket för.
Ja, alltså jag fick julkort häromdagen på rim. Det var jävligt sorg. Nej.
Inte från mig.
Nej, precis. Nej, jag har faktiskt inte fått några julkort än alls. Det kan man ju vara arg över.
Förra året fick du ett jättefint rim i ditt julkort.
Det fick jag med Bon Jovi och en present. Vad tid är det? Nej, ja. Oj. Det har varit mycket saker att vara förbannad på under hösten. Någonting som ligger lite nära ett lands... Dels är det en sak som jag vet att både du och jag är lite förbannade på. Eller mycket. Men en sån här som ligger... nära till hand, som hände i måndags kanske, när jag var på väg till jobbet, så kom jag upp på Centralen i Stockholm, så är det jättelånga rulltrappor. De här rulltrapporna har ju liksom stått stilla, ungefär 75% av dem sen förra sommaren när de gick sönder. Och de här, får de aldrig på rull uppenbarligen. Men det blir jättelångt. Det är trångt, mycket flaskhalsar, och folk väljer att gå upp för de här rulltrapporna. Så jag skojar inte. På vissa ställen är det ju riktigt långa rulltrappor. Det är väl SLs friskvårdssatsning för oss som betalar kort. Men i alla fall så gick jag upp för en av de här trapporna, och så ser jag liksom precis när jag kommer till spärran att liksom en tjej som bara så segnar ihop. Sätter sig ner, inte liksom helt okontrollerat, men hon satte sig ner och så liksom höll hon sig för huvudet och liksom tappade väskan. Under tiden så var jag fortfarande i rörelse, så jag passerade ut genom spärren och så vände jag mig om, och jag hörde liksom hennes väska smälla i marken. Jag bara nej, men det här känns inte bra, liksom, så gick jag tillbaka till henne. Men det var jag och det var en kille som gick tillbaka. Alla andra gick förbi, tittade, och det här var ju liksom innan jag hade ens hunnit gå dit. Fine när någon, när man ser, ja men det sitter någon där, det är lugnt liksom. Ja. Men å andra sidan så kan man också säga så här, behöver du hjälp med att hjälpa henne liksom, kan jag göra någonting? Alltså hon var jättetacksam. Hon sa, jag vet inte vad som hände, jag blev jätteyr, jag stod mitt i rulltrappan och var rädd för att jag skulle liksom ramla hela vägen ner. Det var jätteobehagligt. Jag sa, men du, vill ha någonting att dricka? Jag går och köper en cola åt dig liksom, så att du får i lite socker. Jag gick tillbaka till henne, under tiden stod den andra killen och liksom passade på henne. Och sen så drack hon lite cola och så följde jag henne upp, så att jag såg att hon kom upp för nästa rulltrappa, att hon kom iväg liksom på trottoaren. Och det är liksom... Dels, jag tror inte att det här handlar om att folk inte bryr sig, utan det är det här klassiska, nej, men inte ska väl jag vill inte tränga mig på. Och sen, men träng dig på. Det värsta som kan hända är att någon säger, nej men jag behöver ingen hjälp. Liksom. Eller så att du faktiskt måste hjälpa till. Men då får man väl känna sig som en god person som kanske var den som hjälpte till att ringa ambulans eller åkte med till akuten för att någon har slagit upp liksom ett sår i pannan. Folk är så jävla snåla med sin tid.
Ja,
helt bedrövligt.
Det kan jag hålla med om. Jag kan, det beror nog på vilken tid på dygnet det hade varit. För jag skulle nog kunna vara ganska trög när något sånt där händer och inte fatta, tror jag. Om det är så här, man har jobbat jättelänge och är på väg hem från jobbet. Men ja, jag och Isak gick förbi en kille, eller det var en kille som cyklade förbi oss här om dagen när det var så jäkla halt ute. Som bara flög iväg över gatan med cykeln. Och honom skulle vi ju gå fram till och kolla hur det var. Men han var väldigt så här, stoltheten och fick sig en riktig tör. Så han reste sig upp och verkligen skrek så här, jag är okej!
Okay! Okay. Blodet rinner längs med hans. Man bara, ja,
han bara halta iväg. Ja, nej, men jag håller med. Det är många som inte stannar. Och alltså, det är väl en sak kan jag tycka och inte stanna. Jag tycker att men en del, de stannar inte, utan de glor bara surt.
Ja, så här, men gud, varför segnar hon upp där för? Ja, det var sörigt. Man bara, ja.
Den är den värsta. Någonstans kan jag ändå ta att folk så här är så himla fokuserade så att de går iväg. Visst, det är jättesorgligt att det ska vara så i vårt samhälle, man ska bry sig om varandra hit och dit. Men jag har lättare för att acceptera det än de som verkligen noterar och blänger surt. Ja. Och de är tyvärr ganska många.
Ja, herregud.
Ja, I hear, hear.
Ja, du då?
Ja, jag är förbannad på... nu låter det som att... jag vet inte vad jag låter som. Jag är förbannad på att folk är så jävla ryggradslösa.
Uh-huh.
Jag kan känna liksom att det senaste året så har jag drivit ganska många kamper i olika forum mot bromance-kultur, sexism och orättvisor i olika grupper och sådär. Och folk är väldigt bra på generellt, har jag märkt, att vara så här, om man börjar prata om att liksom någonting för sig kommer som kanske inte är så bra, så folk säger, åh fan, det är för jävligt!
Ja.
Och då brukar jag inte stanna vid det, utan då brukar jag agera och försöka ta ärendet vidare. Och jag är själv jättekonflikträdd, så jag tycker att det är skitjobbigt. Men det är också så att jag vill inte, liksom, att man måste ändå liksom uppmärksamma saker för att de ska lyftas till ytan. Och vid ett tillfälle så var det just det här liksom, att det fanns en ganska osund manlig kompiskultur i ett sammanhang där jag befann mig. Och det var ganska många som var förbannade.
Mm.
Och då drog jag upp det och påpekade det där för personerna som var inblandade. Att alla skulle vara medvetna om att, bara så här, att jag synliggjorde problemet.
Mm.
Varpå den ena mannen blev jätteupprörd och började mejla till oss några stycken.
Mm.
Och var så här, det här känns jätteorättvist. Nu vill jag prata mer om det här.
Mm.
Mm. På en gång svarar folk så här, åh nej men gud, jag har liksom inte, jag har inte sett så himla mycket, så att jag behöver inte vara med. Mm. Och nej men jag vill inte prata. Så då fick jag till slut vara så här, nej men det är jag som har dragit upp det här problemet, som typ alla har gått och pratat om hur länge som helst, men visst, skit i att vara engagerad.
Mm.
Men det är så ofta så, det är så ofta folk är i, och även i så här mindre sammanhang, bara, ah men gud, den personen är så jävla jävla dum. Och jag är ganska, alltså jag markerar gör jag väl inte alltid om jag tycker att någon är dum, men om jag tycker att någon är dum i huvudet så tar jag kanske bort dem på Facebook, eller så blockar jag dem i mitt flöde, eller jag liksom, jag går inte in och är så här, curlar den personen. Och det brukar ofta vara så här, bara, ja Sofia, bra att du tog bort den, bra att du visar. Och man bara, vad gör du då? Men jag likar och sen skriver jag en massa hjärtan. Och sen så här.
Ja.
Så att jag menar, ja, nej, jag har inte så många kompisar kvar för att jag typ...
Nej, det där har jag också varit med om. När liksom alla bara, den här personen är så elak, så otrevlig. Jag säger, nej men unfriend. Och alla andra fortsatte vara inne och lajka. Man bara, vad hände här? Och det var liksom inte... Nu låter det som att jag startade någon liten mobbargrupp. Och så var det inte, men det var liksom... Det var en sån situation. Och där jag trodde att liksom... Ja, nej men är det en person som beter sig så här illa, så är det klart att man liksom... Varför ska man ha kvar hen på Facebook? Och
ja, men och också så här liksom, jag menar, man behöver väl kanske inte liksom unfrienda eller ta bort folk, men att man liksom fortsätter vara så här inställsam mot människor och sen liksom prata bakom rygg. Jag har jättesvårt för det. Men också den här allmänna att det är så här, ja, men det blir ensamt på toppen för den som hela tiden protesterar för att folk bara försvinner.
Ja.
Och det säger, men gå inte och gnäll över reella problem om du sen inte är beredd. Alltså jag menar, jag är ju den första som har typ kastat stenen. Då kan man ställa sig bakom mig. Mm. Men man får inte vara så här att man bara liksom sticker huvudet i sanden. Och säger bara, nej men just det, jättebra Sofia, jättebra.
Puttar fram det och sen går på
toa. Precis, exakt. Bara, ta du det här, jag har en påse chips här borta. Så den grejen känner jag så här generellt att jag är så jävla less på. Och känner att nästa gång jag tatuerar mig ska jag fan skriva hellre ensam än ett dåligt sällskap. Fuck faces! För det är så det kan, jag känner!
Det blir din tagline på LinkedIn.
Ja, precis. Ja. Jag är trött på människor, det har varit kämpigt alltså.
Ja. En annan sak som jag vet att både du och jag har varit ganska irriterade på senaste åren, för det här ska vi inte säga är liksom specifikt för i år. Men det handlar väl om litteraturpriser. Och kanske då i synnerhet Augustpriset ibland. Viskar jag
men
fram.
Men inte enbart.
Inte alltså, enbart. Utan
för det var det jag tyckte var ganska trevligt nu när, för att Adlibris har inrättat ett pris där man kan gå och rösta i olika kategorier. Och de har varit ganska bjussiga med sina kategorier. Mm. Så det finns, tyvärr finns det inte feel bad, men det finns feel good, skönlitteratur. Men de har också gjort en skillnad på barn och ungdom. De har separerat det här. Och det tycker jag också är väldigt, väldigt trevligt.
Ja, för alltså, och det här har vi ju liksom inte bara vi utan många pratat om i många år. Med till exempel Augustpriset, att det är liksom scopet för barn och ungdomslitteratur är enormt. Det är allt från liksom bilderböcker till böcker för unga vuxna. Hur kan man ens jämföra? Hur kan man plocka fem av... Alltså, utgivningen är enorm just bland barn- och ungdomsböcker. Jag vet inte om den till och med är större liksom än skönlitteratur för vuxna. Det kan den inte vara. Men den är liksom procentuellt sett skitstor. Och det är en sak att de buntar ihop det, men det är ju liksom lite old news. Men en annan sak som jag tycker att andra är dåliga på att prata om, förutom vi, det är den typen av böcker för barn. För det här gäller i synnerhet, tycker jag, barnböckerna. Inte så mycket ungdomsböckerna, liksom, när de kommer upp över liksom 9 års, när man har liksom det som rekommenderad läsålder. Men bilderböckerna, vilken typ av böcker som nomineras. För i mina ögon, och jag har testläst alla nominerade barnböcker de senaste åren, sen, i alla fall sen vi började podda, och det är ju fan 4 år sedan nu, tror jag. Och bilderböckerna som har blivit nominerade har mina barn hatat. Alltså inte ens hatat, de är helt ointresserade. Och det är liksom, på något sätt så är det så här, år ut och år in så väljer man de bilderböckerna som appellerar till vuxna, inte liksom till en barnpublik. Och det, jag är helt med på att barn- och bilderböcker kan handla om svåra ämnen, att det kan handla om flykt, att det kan handla om fattigdom, självklart. Men det handlar också ibland om hur man förmedlar det. Och de, många av de böckerna som har varit nominerade har liksom, mina barn, vi har läst mycket för dem. De är vana vid böcker av liksom alla olika former. Med bild, utan bild. Men de här, alltså, de allra flesta av de bilderböckerna som har varit nominerade de senaste åren, förutom typ dumma teckning, har inte gått hem. Och då börjar jag fundera på, men för vem är, liksom, varför väljer de såna här böcker? Jag säger inte att alla böcker, jag säger inte att det är inte några av böckerna som har varit värda att vara nominerade. Klart det har. Det har varit många ungdomsböcker som har varit fantastiska. Efter 10 med Malou von Sydow.
10 över 1.
Det var någonting med 10. Var underbar. Det har varit många bra.
Och den som vann i år läser jag just nu. Den är jättebra.
Ja, den läser jag också. Och den är bra. Men bilderböckerna, jag blir inte övertygad. Det är så här, men...
Nej, men jag håller med. Jag har försökt läsa dem för Isak några gånger. Mm. Inte alla, men ett par av dem. Men det har liksom slutat med att han har gått iväg och gjort annat. För att det har liksom inte varit så himla intressant. Nej. Och emellanåt så har man kunnat, kan jag ändå förstå liksom att, ja, men bilderna kanske appellerar till någonting. Men ibland så är de faktiskt inte ens
De är inte ens fina, jag vet.
Nej,
och så, det här är ju såklart en smaksak, men jag känner ändå att...
Fast vi är ändå två.
Vi är ändå två och vi har sammanlagt fyra barn, så vi är en bra referensgrupp. Nej, men, och sen så, när jag tänker också på alla asbra böcker som släpps under åren, som aldrig liksom lyfts. Jag tänker på Veckan före barnbidraget, som var en fantastisk skildring av att inte ha några pengar. Alltså, den jag är fortfarande förskräckt över att den inte blev nominerad. Och jag tycker att, och det här har vi återkommit till flera gånger också, men Lisa Bjärbo hade, var det förra året som hon hade ett riktigt starkt år med både den här boken om liv, som jag inte minns vad den heter just nu, och Viggo-bo, första Viggo-boken. Man tänkte såhär, gud, hon skulle nästan kunna få en dubbelnominering i år. Och så bara, nothing. Och då blev jag såhär, men det är liksom väldigt, väldigt ofta som man ser samma författare återkomma bland nomineringen och blir så här, men har juryn en lista på 20 namn som de så här typ kör tombola med? Inte för att dissa dem som blivit nominerade, men jag tycker att det är konstigt. För vi har en fantastisk barn- och ungdomsutgivning i Sverige och jag tycker att det är anmärkningsvärt att det alltid är samma författare och illustratörer som blir nominerade när det finns så många andra asbra. Nej, det blir jag förbannad.
Jag håller med. Jag blev faktiskt också lite förbannad över det. Precis, det och folk som inte håller med mig.
Vi borde starta ett eget litteraturpris där vi bara bjuder in folk som håller med oss.
Ja, precis. För jag känner också att det som vi behöver i våra liv, det är att vi liksom inrättar någonting som kräver ännu mer arbete.
Absolut, helst med en stor gala. Skulle vi kunna lägga den i december?
Men apropå litteraturpris så var ju en skräll i Nobelpriset. Och Nobelpriset appellerar ju lite till en bok som vi båda har läst. Men vad tyckte du om Handke som vann?
Ja, alltså för det första så kan jag ju villigt erkänna att jag faktiskt inte hade hört talas om honom innan. Och det säger väl en del om hur icke påläst jag är. Men ju mer jag läser om honom, ju mer konfunderad blir jag över valet. Vi har ju pratat ganska många gånger om det här, liksom, kan man tycka om en författare, kan man tycka om en bok av en författare vars åsikter? Alltså, till exempel Alex Schulman. För mig är det svårt att läsa Alex Schulman därför att jag tycker att han verkar vara ett praktarsle. Ja. Det är svårt för mig att läsa böcker för mina barn av Katarina Janouch när hon har gått ut och varit ganska rasistisk i uttalanden.
Allt möjligt.
Och det är liksom, jag har svårt att släppa sådana, liksom, författarnas personliga uppfattningar har jag svårt att släppa när jag väljer en bok. Jag menar, jag behöver inte känna författare, men har jag hört såna här saker om en författare, då kommer jag inte köpa det. Och vet du vad? Jag kommer inte läsa någonting av Handke. Därför att jag tycker inte att han har särskilt fantastiska värderingar alls. Och jag tycker därför att det också blir lite märkligt när man återigen sitter på en liksom... Men det måste finnas en enorm lista av potentiella Nobelkandidater. Liksom. Så bara, vem ska vi välja? Bara, nej, men vet du vad? Vi tar Handke. Det är ett toppenval. Skitsamma med alla de här andra asbra författarna som folk går omkring och hoppas på och som är absolut supervärda ett litteraturpris från Nobel. Vi tar han istället, det blir toppen. Nej, men alltså, jag förstår liksom inte hur man resonerar. Folk liksom har avgått från Nobelkommittén i protest. Man bara, i år igen, fast om en annan sak. Liksom, vad fan? Vad som händer? Varför?
Medan du inte visste vem han var så kom jag med min sån här härligt naiva utrop och jag bara, men det är ju han som har gjort Himmel över Berlin som jag såg när jag var 14 och inte förstod men fortfarande hävdar att jag älskar och bara, jättekul att han har vunnit, vi var ute med jobbet och jag bara, så här är ju toppen liksom. Men den är så bra och sen efter ett tag så börjar man läsa lite rubriker och jag bara, oj då
well fuck.
Just det, vänta, det här har jag hört någon gång. Bara, sa jag att jag gillade? Eller nej, jag tycker inget. Nej, jag tycker också att det är ju svårt med honom. Jag är inte jättepåläst. Jag har läst lite hitan och ditan om de här kontroverserna kring honom som har varit. Jag tänker ju att det här är en någonting, ett skuggspel som de gör för att fokus ska hamna på något annat.
Ja, jag vet inte om de lyckas så bra. Jag menar, visst, vi kanske inte tänker jättemycket just nu på, alltså, det hade kunnat vara så att det hade fungerat bra. Om det liksom inte, om vi, alltså, minnet av vad som hände inom akademins slutna, bakom deras slutna dörrar för 2 år sedan, det som briserade med MeToo-rörelsen, det ligger lite för färskt i minnet. Och samtidigt som då dessutom boken Klubben har släppts av Matilda Gustafsson, så är det svårt att glömma liksom dessa tidigare snedsteg bara för att man utser en diskutabel liksom mottagare. Och nu pratas det ju om, det kommer ju liksom ske protester medan han är här för att ta emot sitt Nobelpris.
Ja, det är nu i helgen, va? Eller är det nästa vecka?
10:e, så det är väl typ på tisdag kanske. Och det jag älskar ju, jag kan ju sitta framför tvn i timmar och titta på Nobel. Det finns ingenting som rör mig till tårar så mycket.
Jag
trodde
du skulle säga att du älskar att protestera, så jag såg dig framför mig med sten.
Nej, usch, det är kallt och jobbigt. Jag protesterar inte mot saker. Nej, men det finns en del att säga om litteraturpriser där det är en väldigt sluten grupp kanske som är med och plockar fram dem. Och det är ju dels Adlibris, tycker jag tycker också att det är trevligt. Det är ju liksom samma sak med årets bok, att man liksom, det är någon som gör ett första urval, men sen får man vara med och rösta, och det, alltså, det gillar man ju, det är demokratiskt och det bjuder in, och de kanske borde ha en ett folkets augustpris, en särskild de kan ha vanliga skönlitteratur och så kan de ha sin barn- och ungdomsbok, och sen så kan de ha fakta och de kan ha lilla, och sen så kan de ha ett där folket får rösta fram, så det blir folkets augustvinnare. Det tycker jag vore trevligt.
Ja.
Jag ska skriva och föreslå det här.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men och testamentet vann inte August.
Men det var jättekonstigt. Jag var helt säker på att
jag var så här, jag var så chockad så jag till och med glömde bort att den hade blivit nominerad. Och så typ nu så här en vecka senare. Men bara, men vad fan, den var ju nominerad. Den vann inte.
Ja, nej, jag hände samma sak för mig idag när jag stod och tittade i bokhyllan. Jag bara, alltså testamentet, den ska jag nog läsa, för den kommer ju vinna. Sen så bara, vänta nu, det har ju redan varit och den vann ju inte.
Ja, och det var ju faktiskt en bok som borde nominerats i fackboksklassen som vann. Tycker jag.
Den här, vilka var det som vann?
Det var den här Osebol-boken.
Ja, det kanske var. I don't know.
Har jag för mig i alla fall. Tänk om jag säger helt fel nu. det får ni leva med i sådana fall. Den började jag... För grejen är att den handlar ju om ett samhälle som är väldigt nära där vi har... Min pappa växte upp i norra Värmland. Och vi är ju de trakterna ofta. Så att jag tyckte att jag började lyssna på den för ganska länge sedan. Det var någon som tipsade mig i somras, tror jag, via vår Instagram om den boken. Så då började jag lyssna på den, men sen så tappade jag den lite liksom, för att jag, ja, jag fastnade väl helt enkelt i, inte i den, och något annat kom emellan. Men nu tänkte jag att jag skulle försöka lyssna på den igen i alla fall. Men det är inget jag kan recensera här, och jag tänker fortfarande vara sur över att Testament inte vann, för att den var ju så jävla bra.
Ja, jag har ju inte läst den, jag har ju bara läst de första sidorna, men jag gillade de första sidorna. Årets svenska fackbok, det var ju Ålevangeliet, och den har, du läste den va? Eller började du läsa den och tyckte att den var lite för lik den här böcken om hajar?
Havsboken, den norska boken som kom ut, läste jag. Och de är ganska lika i sitt berättande. Och jag tyckte bättre om havsboken. Och grejen är att jag har ju varit... Jag är ganska intresserad av havsdjur.
Mm.
Så att ålar hade jag rätt bra koll på. Så för mig har det inte heller varit så här jättemycket nytt i hans bok. Så att jag var inte så där, eller den är inte dålig, men jag tyckte den var lite, den blev lite trist. Så att jag har väl kommit lite drygt halva, och sen så har jag inte haft intresse att plocka upp den.
Jag har en liggande hemma faktiskt, ett fysiskt exemplar. Jag kan inte prata längre. Men det är väl kul att det var en debutant som var, fast debutant, han är journalist liksom, men det är ändå kul att det är, tycker jag, som en wannabe-debutant som aldrig kommer att bli debutant, som inte har sitt fläsk nog att genomföra ett projekt. Man ska inte underskatta det jobb alla författare gör med sina böcker, för herregud, nej, att skriva en bok, det är ingenting man gör i en handvändning. För det mesta.
Men nästa år vet vi ju vem som vinner fackboksklassen i augusti i alla fall. Yes. Och det lär ju vara klubben av Gustafsson, höll jag på att säga. Matilda Gustafsson.
Så med andra ord kommer den inte ens bli nominerad.
Precis. Men om den inte blir nominerad, då tänker jag, då bojkottar jag august.
Alltså, när kom den ut? Det hänger så, okej, den 20 november, då är den ju liksom eligible för nästa år.
Ja, precis.
Ja. Jo, nej men det, hör ni det, august? Nu ser ni till, levla upp. Annars blir det boykott.
Jag tycker att vi ska vara augusttermometern.
Ja, det kanske vi som borde få hålla i augustpodden och liksom verkligen kritisera dem från insidan. Litteratur i Sverige skulle behövas kritiseras från insidan, ja, ibland, kan jag tycka. Och det är det vi gör, fast från utsidan.
Men vi har ju i alla fall båda två läst Klubben av Matilda Gustafsson. Matilda var journalisten som skrev det första undersökande reportaget om kulturprofilen, som fick liksom hela den här Svenska Akademin krisen att liksom brisera. Det var ju det som liksom var startskottet. Hon hade själv träffat Jean-Claude Arnault några år tidigare och reagerat på hans sätt, och sen också hört talas ganska mycket om honom, och hon hade svårt att fatta det här, hur han bara kunde fortsätta efter alla år när alla visste vad han gjorde. Och detta hände ungefär samtidigt som MeToo briserade i USA med Harvey Weinstein. Så den inleds ju med att hon pratar om de här amerikanska fallen.
Ja.
Som också är där man liksom har fått se Courtney Love och andra personer på röda mattan och som har tagit emot priser och så här, säga saker som liksom anspelar på att han ändå har haft ett ganska så känt sexistiskt jävla asbeteende mot kvinnor. Och det har blivit en lite rolig grej på röda mattan som alla har vetat om. Och så verkar det ju ha varit för... Jean-Claude verkar ju också ha varit ganska så här, då inte i hur han har hanterat kvinnor, men så här överlag socialt kompetent, haft ett ganska stort kulturellt maktkapital.
Ja, och ett extremt liksom utbrett nätverk. Liksom.
Ja.
Det är, trots att alla i närheten av honom, och liksom inte ens bara i närheten, men verkar ju ha vetat om det här liksom, precis, ja, precis, som med good old Harvey liksom, att det här var ju i de här kretsarna liksom väldigt väl känt.
Ja, och boken bygger på, hon har ju, jag fattar inte hur hon har hunnit få ihop så mycket under så kort tid.
Nej, hon måste ju verkligen ha vikt alltid åt det. Ja, liksom.
Så att hon, boken är ett utdrag av intervjuer som hon har gjort med både med Horace Engdahl och knäppskallar från Svenska Akademin, men även med, i huvudsak med de som har blivit utsatta för Jean-Claude.
Ja, och sakerna folk har blivit utsatta för. Jag tror på något sätt att jag har ju såklart fattat att det handlar om övergrepp och att han har varit jävligt slämmig och betett sig extremt opassande. Men alltså det här är ju liksom riktigt grova, grova saker som han gör sig skyldig till liksom gång på gång.
Ja, jag hade inte heller riktigt fattat att det var. Det var ju också att man visste att han blev dömd.
Ja.
Och man visste att han hade betett sig liksom alltså grovt olämpligt, ja, tänkte jag precis. Nog. Men inte att det var liksom den vidden av övergrepp som det faktiskt har varit. Ja. Och att det var så extremt mycket.
Ja.
Eller så är det liksom bara att man på något sätt att det har suddats ut ur minnet för att det varit så mycket annat efter. Men jag blev lite golvad av den boken av många anseenden. Men en var ju liksom chocken av att shit, att han har kunnat bete sig så här under så pass lång tid. Alltså vet man inte vad tystnadskultur är, då läs den här boken, för det är väldigt tydligt. Ett
skolboksexempel liksom, på tystnadskultur. Mm. Och just också att det här, jag tror liksom att innan det här uppdagades att folk på något sätt har trott att ja, men såna här saker, det förekommer kanske inte är så utbrett i de här samhällsskikten, och att det skulle vara någonting som kanske drabbar folk i, jag vet inte, inte i kultureliten i alla fall. Och att det här liksom är saker som pågår i liksom, ja, bland de finaste, om man nu ska använda sig av det uttrycket, men ni vet vad jag menar.
Ja.
För det har ju liksom, det är ju en väldigt skyddad verkstad också. Vi har ingen, vi vanliga människor har ingen inblick i kultureliten eller liksom societeten. Det är ju, ja, folk pratar ju inte om vad som händer där.
Nej.
Och det är ju också liksom, och det är absolut inte någon dokumentärbok, men om man tittar på så här Största av allt av Malin Giolito, liksom, där är också här, den här inblicken i en annan värld, fast det här var det inte på riktigt, men där är ju många som vittnar om att ja, det är precis så det här går till, även om det inte slutar med skolskjutning. Liksom. Så var det här också, tror jag, för många så här, men gud, kan det här hända där? Är liksom verkligen det finaste av finrummen. Bokstavligen.
Ja, men verkligen. Och hon har ju också, när hon har gjort boken, så har hon ju varit väldigt noga med att det inte ska bli en bok som bara baseras på massa lösa rykten.
Mm.
Utan hon har ju liksom gått till djupet med allting. Jag är så jävla imponerad över hennes arbete, och också att hon liksom har fixat de här intervjuerna med Horace Engdahl och vad heter han? Sture Allén.
Ja, men liksom att dels att de har ställt upp, och jag, det är det här liksom som gör att jag aldrig skulle kunna jobba liksom som en så här grävande journalist. Alltså att behöva ställa de här frågorna och liksom verkligen klämma dit folk. Det är beundransvärt att folk mäktar med det. Jag som också är ganska konflikträdd. Jag är ungefär det värsta yrket jag kan tänka mig, att jobba som en grävande reporter.
Jag är ju inte bara konflikträdd, jag är också väldigt lätt manipulerad. Som hon skulle säga till mig så här, bara, nej men det här har inte hänt. Och man bara, nej men det har du nog rätt i.
Jag skrotar den här bokidén.
Precis. Jag trodde jag hade en idé, men du har fått mig att tänka om. Nej, men och det som också är väldigt gripande i boken är att vi är väl många som fortfarande liksom är lite tagna av Sara Daniels bortgång under hösten.
Ja.
Och den här boken måste ju ha färdigställts, liksom sista meningen måste ha skrivits liksom dagen innan den gick till tryck.
Mm-hmm.
För Sara Danius nämns ju, man pratar ju också, Matilda skriver ju om hennes död och så också. Och man tänker på vilket jävla helvete hon har haft. Och apropå det här liksom att man, nu vill jag inte jämföra mig med Sara Danius, va? Men, nej, men det här liksom att man från början har så många på sin sida och sen så helt plötsligt så står man ensam. Mm. Nu fick ju hon extremt mycket stöd från folket.
Ja.
Men i Svenska Akademin så har det ju pågått ett spel som har varit fruktansvärt.
Mm.
Mm. Och så har hon då liksom samtidigt kämpat med den här jäkla cancern.
Ja,
som till slut alltså, tog hennes liv.
På något sätt den här bilden när hon lämnar akademin tillsammans med vad heter hon? Författaren?
Sara Stridsberg.
Precis. Mm. Och hon liksom lägger armen om henne. Den får liksom ännu mer tyngd. Liksom. Det är ju bara, ja. Det är en oerhört, ett oerhört starkt foto. Liksom.
Ja.
Ja.
Nej, men en annan sak som jag också reagerar på i boken, det är ju också att Katarina Frostenson är, för jag hade nog tänkt att hon var ganska mycket offer i relationen med Jean-Claude.
Mm.
Men hon är ju knivskarp och iskall på ett sätt som jag nog inte hade fattat.
Nej.
Och folk som vittnar om att hon liksom så här svalt har stått bredvid honom. Mm. När han har förgripet sig på kvinnor.
Oh.
Eller liksom tafsat och sådär. Och visst, det kan man ju göra och känna att man är i ett maktunderläge och inte fixar det. Men det tas ju också upp saker som hon har skrivit och sagt till Svenska Akademin under tiden då liksom utredningen mot Jean-Claude Arnault pågick. Liksom.
Ja.
Som jag blev lite...
Häpen.
Jag var nog... Ja, precis. Jag var nog inte riktigt... Jag blev lite fascinerad på något sätt. Jag är svårt... Ja, jag vet inte vad jag ställer mig där. Men jag tyckte den här boken var jättebra. Jag var lite sådär, när jag plockade upp den så kände jag ett svalt intresse som jag ofta gör när någonting blir så extremt omtalat och tänker att ja, vad fan kan det här vara? Men jag fastnade ganska snabbt i den så att jag lyssnade på den alla lediga stunder jag hade under en väldigt hektisk period. Jag gillar också att det i början av boken är så här att hon tar liksom inte för givet att alla känner till Stockholm. Så det är liksom, ja, och sen så en tunnelbanestation som heter Odenplan eller något sånt där. Så jag tyckte det var liksom lite gött.
Ja. Den handlar om Stockholm, men den utgår inte från att det bara är stockholmare som läser den.
Ja. Så den är mina varmaste rekommendationer till alla.
Ja.
Sen skulle jag vilja... Vill du prata med någon mer bok?
Ja, jo, jag kan väl nämna en ungdomsbok som jag har läst faktiskt. Mm. Vilken är det du tänkte prata med?
Jag tänkte... prata lite om Skred av Marit Sahlström.
Ja, den har inte jag hunnit läsa än. Men jag kan prata väldigt snabbt om boken som jag har läst. För att man kan inte prata om den så mycket utan att spoila. För det här är verkligen en bok som man kanske inte vill veta allt för mycket om, tror jag. Jag satt och gissade mig igen. Jag bara, men det kommer nog det här hända. Så bara, nej, det gjorde det inte. Och nu ska jag se. Beröringen av Gustav Tegby har jag läst.
Och gud vad jag känner igen namnet Gustav Tegby.
Ja, det här är hans debut. Men jag känner också igen hans namn. Jag har inte googlat på honom. Ja! Han var en av författarna bakom De dödas röster i den här radioserien. Det är därför jag känner igen honom. För jag tror att min gamla kollega kände honom. Så var det.
Mm.
Men i alla fall så har han skrivit den här då, Beröringen, som handlar om Elin, heter hon va? Som lever isolerad tillsammans med sin pappa i en lägenhet. Hon är 16 år och har levt instängd med sin pappa i hela sitt liv. De lämnar inte lägenheten om det inte är någonting väldigt speciellt. Hon är inskriven i skolan, men de lever under falskt namn. Därför att om hon rör vid en människa så kommer den här människan dö när hon kommer 30 meter bort från människan hon har rört vid. Det är i alla fall vad hennes pappa har sagt till henne under hela hennes liv. Och hon har ju inte haft något... intresse av att ifrågasätta det. Det är ju vad hon har vuxit upp med den här historien. Hennes mamma är död och enligt pappan då så var det det som hände. Liksom, att när mamman skulle lämna huset en dag så dog hon. Och förklaringen var att såklart att hon hade rört Elin. Hon hade ju burit Elin i magen. Liksom.
Mm.
En dag knackade på dörren och det är polisen. Och Elin släpper in dem. Och de är där för att fråga varför hon inte är i skolan och liksom vad är det som händer. Och där, den här situationen spårar ut väldigt snabbt.
Mm.
Och de tar med sig Elin därifrån och de tar med sig pappan och pappan dör när han kommer då bort från Elin. Och sen så börjar man ju då liksom nysta i den här historien. Vad är egentligen sant? Hon träffar ju socialarbetare som bara okej, fast det här är ju uppenbarligen någonting som din pappa bara har sagt till dig för att hålla dig isolerad. Det skrivs om henne i tidningarna och liksom, hennes pappa målas ju upp som liksom Fritzel som har förgripit sig på henne, vilket inte är sant. Men det vet ju inte tidningarna om, och det är såklart en mycket bättre story ifall man skriver det på det sättet.
Mm.
Och hon hamnar hos en foster eller en familj som en akut fosterfamilj heter det inte, men ja, som ska ta hand om henne, samt som hon har nära kontakt med såklart både terapeut och en socialarbetare, och till slut så vill hon börja skolan igen. Men hur navigerar man ens genom gymnasieskolan utan att ha någon fysisk kontakt med folk, för folk är överallt, det är trångt liksom.
Mm.
Och här liksom slussas man liksom bollas mellan att tänka sig, nej men gud, det här är ju uppenbarligen bara hennes pappa som har sagt så här för att ha henne för sig själv. Och sen så nästa sekund tänker man, eller är det bara det de vill att vi ska tro liksom? Det är svårt att inte säga för mycket, tror jag, om den här boken. Jag tyckte att det här var liksom, jag har haft extremt dåligt läs, jag har inte läst någonting nästan under det, men det här var den boken jag läste.
Jag har lagt till den på min TBL blir det ju, to be listened to.
Ja, men alltså lista. Jag tycker att den är värd, och när du har lyssnat på det så tror jag att det finns en hel del saker vi borde diskutera om den som jag känner att jag inte vill prata om nu, därför att jag vill inte spoila det för dig och jag vill inte spoila det för någon annan. Men det finns saker med den här boken som jag kanske inte helt kommer överens med, men det är inte sagt att det är en dålig bok, men det finns saker att diskutera. Så läs den du och läs den ni, och har ni inte läst den tills vi pratar om den, då får ni hoppa över det avsnittet,
eller så kanske vi har
i
mellandagarna kan vi väl ha en liten bokklubb.
Det kan vi ha.
En liten cirkel om den här boken.
Ja, och den här boken, den finns, jag använder ju Storytel, där finns den. Den är väldigt snabbläst om man väljer att läsa den. Den finns som e-bok, jag tror att den finns att lyssna på också väl.
Mm.
Och sen så finns det såklart att låna på bibliotek eller köp den i julklapp åt dig själv liksom. Men läs den hörni, så tar vi oss ett snack på Facebook.
Ja, men det tycker jag.
Ja, spontant. Bra. Vi återkommer om ett datum, håll ögonen öppna på Instagram, ja, för det är väl enklast där.
Ja.
Mm. Bra, så det var beröringen av Gustav Tegby. Nu får du berätta om Skred.
Ja, precis. Både du och jag läste ju Och runt mig faller världen här för ett par månader sedan, som vi föll runt om båda två. Den var ju helt otroligt skitjobbig att läsa, men också så jäkla bra. Skred är Marits andra bok som kommer nu under hösten. Och den är också, första boken handlar ju om ätstörningar och mycket om liksom, jag vet inte om man ska säga så här, problem knutna till hur det är att vara kvinna, eller man liksom, det är ändå någonting som är relaterat till hur samhället uppfostrar kvinnor.
Mm.
Skred gör också det, fast den handlar om en mamma, en tvåbarnsmor, som försöker klara familjen, familjelivet tillsammans med yrkeslivet.
Mm-hmm.
Som inte bara heltidsarbetande, utan hon är projektanställd.
Aj då, ja.
Som konsult för någon slags, jag tror att det är någon slags PR eller om det är bankrelaterat. Jag måste säga att det var liksom inte essensen av boken vad hon jobbade med, utan det var hennes osäkra anställning.
Mm.
Och den här boken är ju också jävligt jobbig att läsa, fast den är inte jobbig, medan den andra boken Och runt mig faller världen var en bok som man liksom var tvungen att, alltså jag tror jag handla upp hela min lön på Kleenex nästukar.
Ja, fy fan.
Så är den här boken är jobbig så att det kryper i en att läsa. Och det kommer så himla nära. För att hon har verkligen fångat det dåliga samvetet man har som förälder. Och säkert extra mycket som mamma. Extremt bra i den här boken. Mm. Och emellanåt blev det nästan för jobbigt för mig att läsa. För att det var så här, okej, så här mår jag. jag vill inte ställas inför hur jag mår så här tydligt i en bok liksom. Så att jag fick lägga den ifrån mig ett tag, för att det har också varit liksom en ganska jobbig höst på andra saker, så för mig blev det liksom lite too much. Men den är otroligt välskriven, och Marit har ett ganska poetiskt sätt att skriva på som jag tycker om väldigt, väldigt mycket.
Ah.
Jag tänker när jag läser den här att det är så jävla onödigt hur himla taskiga människor är mot varandra. För mycket av de här skuldkänslorna som mamman i boken upplever, de har man ju redan bara genom att vara förälder.
Gud ja.
Och ändå så ska man liksom matas med liksom alla fel man gör runt omkring. Ja, som jag känner. Och det är mycket sån här, den här paniken som hon känner. Hon glömmer barnens grejer. Hon glömmer mötestider i skolan. Och hon, helt plötsligt ska barnen ha med någon kompis hem. Och det blir knasigt med maten. Och det blir liksom, och hon går liksom hela tiden och slår på sig själv för alla sina misslyckanden. Ja. Och i boken så blir hon ju successivt, så hon mår ju sämre och sämre och sämre tills hon är liksom någonstans, så blir det psykisk sjukdom. Det är svårt att veta var det ena börjar och det andra slutar. Liksom det som först var den här vanliga stressen som finns i vardagen tills att hon faktiskt blir sjuk.
Mm.
Det är en bok som för mig, jag var tvungen att läsa hela för att förstå hur mycket jag tyckte om den. Mm. Och på slutet så grät jag liksom nästan av lättnad av att ha tagit mig igenom den. Jag tyckte den var väldigt bra. Och också, men jobbigt med igenkänningsfaktorn. Liksom, när man...
Ja, och det är väl liksom det som säkert, nu har jag inte läst den, men som gör den värd att läsa för så väldigt, väldigt många. För så här känner ju liksom alla. Alltså väldigt många av oss som, alltså just de här skuldkänslorna som på något sätt föds samma stund som man föder sitt barn,
ja,
eller adopterar sitt barn eller får hand om ett barn, så, och liksom tillsammans med samhällets förväntningar, vänners förväntningar, familjens förväntningar, sociala medier som möter oss liksom med det, rätt och fel och dömande, och ibland liksom är det inte ens det, utan man bara snappar upp vad andra gör och tänker varför inte jag lika bra. Det är ju liksom, jag tänker att fan, det måste vara tuffare att vara förälder idag än vad det var för 30 år sedan.
Ja, det tror jag. Jag tänker också att det här är en bok som jag tror att många pappor behöver läsa. Visst, inte alla män
kommer det, men...
nej, och inte alla män och allting, men det här kan man generalisera. Kvinnor upplever ett mycket större tryck från samhället än vad män gör i föräldraskap.
Ja, men också att det är liksom ofta kvinnan som tar hand om så mycket saker som faller inom ramen för familjelivet.
Ja, men, ja, nej, men så att den här den kryper in under skinnet på en, och det är liksom nästan plågsamt att läsa den, men den är väldigt, väldigt bra. Jag var tvungen att ge mig rätt in i feel good träsket efter att jag hade läst den, för att det var, som sagt, för mig var det var nära, inte liksom när hon börjar må som sämst, men det här som hon har innan, den här stressen och de här skuldkänslorna, man känner hela tiden att man inte räcker till, man gör alltid någonting fel, och jag har ju liksom helt fått sluta scrolla mina flöden på internet, för jag pallar liksom inte se andras liv just nu. Så är det bara. Andra får gärna ta del av mitt. Men jag orkar inte med andras liv liksom. Och det tänker jag också mycket på i den här boken. Att det är så mycket när vi mår dåligt som egentligen bygger på föreställningar som vi har om andra. Och vi tror att andra uppfattar om oss. Och hur vi tror att folk dömer oss. Och hur vi tror att andra har det. Och så är det ju mycket för huvudpersonen i boken också. Att, och emellanåt så vill jag liksom skrika åt henne. Liksom, att bara, men sluta.
Ja.
du är bra, du duger.
Släpp det här nu.
Ja.
Ja, ibland skulle man behöva någon som satt på axeln och skrek sådana saker åt den.
Ja, så är det ju. Ja, verkligen. Så, så läs den. Och när ni har läst den, då tycker jag att ni ska läsa Lauren Weisberger. Jag läste Härlighet vara längst nu under hösten. Och den visste jag inte förrän jag hade kommit en bra bit in i den, att det är den tredje delen i Djävulen bär Prada.
Jag visste inte ens att det fanns fler delar än den
Nej.
Första.
Så, men, och den första har inte jag läst alls, och inte den andra heller. Men den tredje delen har jag läst, och det var Härlighet vara längst. Och den är så jäkla snaskigt härlig. Så den kan jag också, och den är väldigt så här lättsam, men ganska rolig humor. Jag kommer absolut läsa Djävulen bär Prada och boken mitt emellan, för den här var skitkul. Så den vill jag bara som hastigast tipsa efter att ni har läst Skred.
När man behöver någonting att muntra upp lite.
Ja, precis. Ja. Nej, men vi har varit förbannade och pratat bokpriser. Och
jag tänkte på stora hela att det har varit ett bra avsnitt.
Ja, ni har fått ett riktigt jävla bra boktips tycker jag också faktiskt. Vem vet om vi hinner spela in någonting mer innan jul. Det kanske vi gör, eller så gör vi inte det. Men i vilket fall som helst så kommer det bli en bokklubb eller bokcirkel i mellandagarna då.
Yes, kul!
Ja, det är härligt!
Och också lite mer så känner jag lättillgänglig bok. Sist vi bokcirklade så gjorde vi tillsammans Moritz bok, och då hade vi Manhattan Beach, och det var jävlar i mig en, inte en snabbläst bok kan
man
väl gärna
säga. Nej, det skulle man väl inte säga att det var.
Det var typ den tjockaste boken.
Ja, och jag var inte helt såld på den heller.
Nej. Jag kan fortfarande tänka på den, men jag är fortfarande inte såld på den.
Nej.
Men den här beröringen av Gustav Tegby är oändligt mycket mer snabbläst. Jag lovar. Så,
ja. Men ja, med detta sagt, ha det förbannat bra. Tack för att ni fortfarande lyssnar. Tack för alla som har peppat och frågat efter avsnitt. Det känns kul och bra för självkänslan att man har varit lite saknad faktiskt.
Verkligen. Även om vi också inser att vi spelade in något avsnitt, några av våra avsnitt sedan som tydligen var lite för provocerande, men jag hade ett litet tapp där och följer på Instagram. Men vi bjuder på det.
Det är liksom
själva the core av den här bloggen, podden här, är ju ändå att vi är förbannade, så. Nu kommer alla nominerade augustförfattare också för oss. Nej, det är lugnt, inga sådana som följer oss ändå.
Nej. Och jag har ju som sagt ändå inga vänner kvar längre eftersom
bokbranschen har sedan länge stött ut oss.
Ja, så att det är liksom, vi är så himla glada för er som finns kvar helt enkelt.
God tack för att du lyssnar.
Ja, precis.
God jul. Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.